Det här är P1, Sveriges Radio.
Men du åker från neråt då, från, vad blir det? Är det Fagersta du utgår ifrån?
Ja, egentligen bor jag ju norr om Smedjebacken, men nu åkte jag ner och övernatta i Norrbergstrakten.
Mm.
Så jag har en timme till Västerås.
Mm.
Vägrar ju ta bilen in i det här gettot.
Alltså. Vad är det du tänker på som gettot? Är det liksom huvudstaden eller?
Ja, det är ju så fort du ska in i den här trafiken va, så är det ju ett jävla kaos.
Mm.
Eller talat.
Så, kommer lite nytt vatten till er.
Ja.
Gå ut härifrån, kom gumman.
Det blir ett böket sätt då att förhålla sig till tillvaron om jag säger så.
Mm.
Köer, köer, köer. Va?
Det är ingenting för Karl Edin.
Nej.
Nej.
Jag förstår att du gillar Karl Tuva, men nu är det dags att gå ut.
Ja, hon var väldigt förtjust. Du är ju...
Hon är den enda.
Du har 300 själv, va?
Fyra.
400.
Jag ska bara säga att jag har satt igång inspelningen.
Ja, vi har lite pepparkakor, du har fått kaffe, vi har vatten.
Mm.
Är du redo att...
Absolut.
...sätta igång?
Jajamän.
En landsbygdens man skulle man kunna säga. Hemma i Bergslagen är stödet stort för den framgångsrika skogsföretagaren och jägaren Karl Hedin som i 10 år drivit en kamp mot staten i vargfrågan och vad han kallar för myndigheternas ökade maktmissbruk mot jägare men också svek mot människor i gles och landsbygd. För 3 år sedan åtalades Karl Hedin för illegal jakt på varg. En ganska snårig historia med ett huvudvittne som tog tillbaka sina anklagelser. Och till slut friades han på samtliga punkter. Bevisen höll inte och tingsrätten markerade också mot att åklagaren lyft fram Karl Hedins åsikter om vargen som en del i bevisföringen. Med ett företag som omsätter 5 miljarder sitter nu Karl Hedin på ett stort kapital som han just nu funderar på att använda i en strid mot åklagarsidan för att få upprättelse.
Det är väldigt roligt att du är här, Karl Hedin. Också lite förvånande eftersom du ju läser inte det du kallar mainstream media speciellt mycket. Du har sagt upp dina prenumerationer på till exempel Fagersta Posten och andra tidningar.
Ja, det är riktigt. Ja.
Du är istället med i alternativa medier på YouTube och på nätet.
Ja.
Men nu sitter du här i Sveriges Radios P1.
Ja, kan du förstå.
Ja. Varför det?
Ja, det var väl för att jag fick rekommendationer. Att det här var en bra studio att åka till som skulle kunna förmedla en korrekt bild, vilket jag inte tycker att mainstream media har gjort i mitt fall.
Är det därför är det liksom ett aktivt beslut att sluta konsumera de traditionella medierna?
Ja, det kan man väl säga. Därför att jag tycker de inte är någonting att ha när man känner att de inte... Jag beskriver verkligheten. Det känns... riktat, om jag säger så. Mm. Lite mer propagandaapparat än informationskanal.
Men är det för hur ditt fall har beskrivits eller tänker du i generell mening att du inte litar på det som skrivs i traditionella medier?
Ja, det är väl... Mitt fall är väl ett... Var väl inkörsporten att förstå det.
Mm. Så hur känns det att sitta i Sveriges Radio nu då?
Ja, det. Vi får väl se vad det blir av det, men det är väl ett litet försök att se om det funkar.
Mm. Du fick ju tillbaka dina vapen för drygt en månad sedan efter den friande domen. De har varit beslagtagna i 3 år.
Ja.
Det är en lång tid för dig.
Ja.
Hur många djur har du jagat sedan du fick tillbaka dina vapen för en månad sedan?
Jag tror att du menar att jaga är som att skjuta.
Ja, just det. Då,
i så fall är det 8, men det är inte samma sak att skjuta och jaga är inte samma sak.
Nej, det är ju sant.
Så jag har ju jagat under de här tre åren.
Mm. Men inte med eget gevär, så att säga?
Inte med eget gevär, nej.
Nej. Men du har skjutit 8 älgar?
Ja.
Ja. Är det älgen som är din stora...
Ja, det är väl min stora passion. Det hänger ju samman också med de hundar som man anskaffar och växer upp med och blir förälskad i, kan man säga.
1205 älgar har du skjutit i ditt liv. Eller har den där siffran ökat nu?
Nej, så det är riktigt.
Den ligger på 1205. Ja. Det är många älgar.
Det är många älgar, ja.
Vad tänker du om det?
Ja, jag förstår ju att många tänker att oj, är det möjligt? Då? Men det är möjligt genom att man håller på väldigt många år. Jag är ju 72 och började då egentligen när jag var 18, men sköt min första älg när jag var 20. Va? Så när du plockar på det blir det väldigt många år. Va? Och jagar man sen många dagar varje år så blir det lite mer mänskligt, om man får uttrycka sig så. Då. Men visst, det är väldigt många älgar. Det är fortfarande inte riktigt lika kul, men roligt är det.
Jag tänkte just fråga det. Man har skjutit 1205 älgar. Hur är det att skjuta den 1206? Är det fortfarande...
Det är fortfarande en upplevelse eller en spänningsmoment och en euforisk känsla när du har lyckats. Fortfarande.
Kan du beskriva den där känslan?
Ja, jag vet inte vad jag ska beskriva det. Kanske lite grann som en hockeyspelare eller en bandyspelare när han lyckas göra den där dragningen och få iväg det där skottet och så blev det mål. Och det har de gjort många gånger också, men jag tror de är lika euforiska eller glada varje gång. Va? Kanske det är så.
Mm.
Det är en anspänning, det är inte så satans enkelt.
Mm.
Det kan gott peppa.
Mm. Just det. Hur var det att få tillbaka ditt vapen? Eller dina vapen?
Ja, det var... För det första var det en väldig överraskning, vet du. Därför att... Då hade jag gått igenom en process när det gäller vapnen. Som var en, kan vi säga, ett sidospår av hela rättsprocessen. Där, och det blir ju så här då, när man utsätts för sånt här så försöker man ju begripa vad är det de håller på med. Va? Och jag är ju en av de få som vet precis vad det är som har hänt. Och då, om man vet att man inte har gjort det man anklagas för, så blir snarare tankesättet, hur kan de tro det? Och så startar man och försöker förstå det. Och så lär man sig lite grann om juridiken och lagen och vad är det som gäller. Och när det gäller vapen, så står det så i lagen att när de blir då omhändertagna av myndigheterna, då ska de göra en sannolikhetsbedömning av hur troligt det är att mina vapen blir förverkade. Det vill säga att jag aldrig får tillbaka dem. Vilket just man kan säga blir väl fallet om man blir dömd för grovt jaktbrott.
Mm. Du blir ju friad.
Jag blev ju friad, men det här är innan dess. Vet du. Så därför så drev jag frågan. Att hur kan ni tro att det här är sannolikt? Och det var åklagaren Lars Magnusson som hade beslagtagit mina vapen. Jag drev det då mot honom och han ansåg då att ja, jag kommer att bli dömd. Det här är innan åtalet, ska man veta. Jag visste ju att en viktig del i hans tro, eller vad jag ska säga, var den här hemliga avlyssningen av mig och ett samtal med min syster. Det stämde inte. Det stämde inte ihop med det jag visste. Och därför begärde jag att få ut de här samtalen. Vilket han nekade mig. Så kom jag i alla fall till att starta en process för att försöka få tillbaka vapnen. Det här är innan domen jag upprepade. Varvid han nekade mig och jag överklagade det då till förvaltningsrätten. Och de höll med åklagaren. Och då överklagade jag det till hovrätten. Det gick den vägen. Och därvid begärde jag att hovrätten skulle ta in samtalen. Inte för jag visste vad som sades, men jag förstod att någonting är fel. Va? Och då begärde de in dem. Och helt plötsligt så deklarerar åklagaren att nej, han har inte för avsikt att behålla vapnen. Och så var den processen över. Och den slutade då följaktligen med att hovrätten fastställde att mina vapen ska återlämnas till mig. Så här i efterhand kan man ju då konstatera att då måste ju åklagaren ha bedömt att nej, det var inte sannolikt att mina vapen skulle bli förverkade. Ja, i varje fall så tänkte jag då att jaha, men vad bra då. Men så var det inte. Utan då kom helt plötsligt den regionala polisen, det är väl Region Bergslagen, finns i Örebro. Och ansåg att nej, men de skulle beslagta vapnen. Så de lämnades aldrig tillbaka till mig. Sen åtalade han ju mig, trots att han ansåg att det inte var sannolikt då följaktligen. Och så kommer domen, som var så tydlig. Och så blev jag frikänd på alla punkter. Och då begärde jag tillbaka vapnen ännu en gång. Och då säger polisen, den regionala polisen då, att nej, du, vi anser inte att du ska få tillbaka dina vapen. Och det beslutet är ingen nytt beslut, så det går inte att överklaga. Du vet, det gör ju att man får en känsla av att vad är det för rättssystem? Vad är det som funkar egentligen? Och det var väl min grundinställning. Ja, men nu ska de hålla på och jävlas med det här så länge de orkar, va? Men i varje fall, jag fick ett beslut att de inte fattar något beslut, och då överklagar jag det. Och då säger förvaltningsrätten att nej, men de måste fatta ett beslut. Så de studerade domen och så fattar de ett beslut att vapnen ska lämnas tillbaka till mig. Mm. Det är en lång story för att förstå att det var väldigt överraskande att det skulle ske.
Just det. Vi ska ju återkomma till både det här rättsfallet och det ska väl också sägas att polis och åklagare har ju en annan bild än den du ger. Men min fråga var egentligen, hur kändes det att få tillbaka dina vapen efter 3 år?
Hur kändes det? Vad ska jag säga? Det var väl skönt. Det var väl det som låg och tryckte. Nu efter domen så var det väl det som återstod, även om det överklagades nu. Då,
men hur kändes det att få tillbaka dina vapen?
Ja, vad ska jag säga? En glädjekänsla.
Mm. Du har ju blivit friad, även om hovrätten kommer ju att pröva det här fallet. Hur har du mått under de här 3 åren som det har pågått?
Det har ju varit, det känns ju, för det första så är det en oroskänsla. Att ha rätt är inte samma sak som att få rätt, va? Så hur kommer det här att bedömas i det juridiska systemet? Och ja, en väldigt osäkerhetskänsla som är en oro, va? Om man åberopar att man ska kasta mig i fängelse, va? Det har man redan gjort i och för sig då, men att få en dom på sig att man då skulle vara kriminell och statsfientlig på något vis. Obehagligt. Största. Man kan nog säga att det har tagit en stor del av glädjen under 3 år.
Jag läste att du har gjort ett uttag för första gången ur företaget på 100 miljoner kronor. Ska du stämma staten och åklagarna, eller vad är din plan?
Jag tänker väl inte delge direkt det, va? Men för det första så måste ju domen vinna laga kraft, va? Först då kan man ju bestämma sig för, då måste jag bestämma mig för, vad ska jag göra nu då? Det finns ju flera olika, eller några olika känslor kring det, va? Det ena är ju att man tycker att det de har gjort mot mig ska bara inte kunna bara slätas över, rycka på axlarna och gå vidare, va? Det är inte rätt. Dels för mig själv personligen och dels för vem kommer härnäst. Det här var inte första gången som det här gänget har betett sig på det här viset, va? Och kanske är det mitt avslöjande av att man faktiskt agerar på det där viset som gjorde att man var så sugen på att skada mig, va?
Vi ska komma tillbaka till det. Det är lite invecklat de där turerna. Men jag tänker, när jag pratade i telefon med dig så nämnde du ordet hämnd, hämnas. Och du beskriver ju känslor nu av bitterhet över hur du har blivit behandlad. Vad tänker du är möjliga scenarier som du kan tänka dig?
Ja, det är naturligtvis att gå till botten, låta jurister gå till botten med, är det här ett obefogat eller falskt åtal? Och då får väl rättssystemet gå igenom det i så fall. Och så får man ta den kostnaden.
Mm. Ligger en del i planen när du gjorde det där uttaget på 100 miljoner, att det är pengar som ska kunna användas för?
Jag gjorde ju det lite grann av att jag var besviken på hela systemet och hade ingen aning om egentligen vad kommer det här att innebära senare och vad man ska göra. Va? Men det var som du just sa, det var första gången jag tog utdelning. Och den blev på 100 miljoner, varav 20 miljoner går in till staten, ska man också veta.
Mm. Mm,
så att det försörjer Magnusson och andra.
Det är mycket bitterhet som kommer ut här mellan raderna hela tiden.
Ja,
mot åklagarna, mot systemet, mot hur staten har behandlat dig.
Ja, det är klart att jag är bitter för det.
Mm. Det finns ju en grupp på Facebook som stöttar dig med över 30 000 medlemmar. Jag åker inte så sällan igenom dina skogar på väg till mitt eget landställe som ligger utanför Karlskoga, mellan Karlskoga och Kristinehamn. Ofta när man stannar på mackar eller affärer så är det människor med Carl Edin-kepsar på sig. Jag sätter såhär dekaler, Carl Edin for president på bilarna och så. Du är liksom det finns ett stöd för dig där ute i, låt man säga, din kamp mot staten i den här frågan. Känner du det?
Absolut, så är det ju. Den här Facebookgruppen som förresten har nästan 43 000 medlemmar hade jag ju ingen aning om. Och jag har än inte träffat hon som startade den. Varför? Var väl snarare, eftersom den heter som den heter så stödjer den ju mina åsikter. Och det var ganska många som gör det. Och inte blev det mindre av det här, tror jag.
Hur är det att se människor med kepsar som det står Carl Hedin på?
Ja, det är väl trevligt.
Vad tänker du när du...
Ja, det kommer någon som tycker som jag. Ja.
Det är lite som Trump. Trump-kepsarna.
Det får väl att ta i, va? Ja.
Jag tänkte om vi ska gå tillbaka till en scen just där det här tar sin början, dagen då du grips,
ja.
Den 26 oktober 2018. Det är en fredag.
Ja.
Du och din fru ska ta en fördrink, ni har lagat middag. Vad är det som händer?
Ja, det har ju ett förspel då på dagen, va? Hela storyn i och för sig, va? Men det som var så påtagligt för mig, för det var ju inget speciellt annat än att jag var bekymrad över hur vi skulle lägga upp jakten. Vi skulle ha en stor jakt dagen därpå, 23 personer och 6 hundförare. Och jag ska vara jaktledare, då är du ansvarig för det där då. Så att i och med att jag hade fått information om att det var varg som ylade inne i just det området.
Där ni skulle jaga?
Där vi skulle jaga. Mm. Och nu är det ju alltså dagen innan. Så är man ju bekymrad, hur ska man göra då? Vad är de kvar eller har de gått därifrån? Och var ska man vara då någonstans? Och det gick jag och tänkte på från det ögonblick som jag fick information om att någon sa det sig ha hört varje jul. Va? Jag är inte säkert att det var varje för det. Jag var ju bara där, lite drygt en halvtimme. Och sen var jag tvungen att åka till Fagersta och hade ett möte där då. Och sen åker jag hem och då ringer telefonen och då berättar man att medarbetare till mig som var den enda som var med mig nere på området då, hade blivit gripen av polisen. Och jag förstod ju ingenting. Och sen så kommer in en bil på gården hemma. Det är inte så vanligt. Och så knackar det på dörren och så går jag och öppnar. Och i princip tog det väl 4-5 minuter och sen satt jag i en bil. Det tog fart på väg till Stockholm.
Mm. Det är insatsstyrkan som knackar på dörren.
Ja, det visste ju inte jag då.
Ja. Berätta, vad händer när de kommer in?
Ja, de kommer in och visar upp någon bricka och säger vi är från polisen, får vi komma in? Så sa han. Ja visst. Och så kommer han in och då kommer min fru ut och då kommer in en kille till som tar undan henne. Och så går, går vi in bara i köket och han kroppsvisiterar mig. Och, ja, och sen tar han bara med mig och säger att vi ska åka till Stockholm.
Säger de inte varför?
Jag tror inte. Möjligtvis att de sa att du är anklagad för grovt jaktbrott eller något. Men det minns jag faktiskt inte.
Mm. Du har ju beskrivit den här häktningstiden eller tiden från anhållandet som tortyr.
Mm.
Hur menar du?
Ja, det är som tortyr. Det må ju vara då att man ligger ju i någonting som är avpassad för missbrukare. Va?
Du hamnar i fyllecellen på Kronobergshäktet?
Jajamän.
Hur ser det ut där?
Ja, det är betongväggar, ett fönster högt uppe som vetter ut mot någon gård. Och sen är det en plastöverdragen madrass på golvet, det är hela möblemanget. Du kan inte tända lampan, släcka lampan. Det finns ingen toalett, du måste begära tillstånd att få gå på toaletten. Och så kan du få vatten ur en kran i väggen kan man säga. Det är allt vad det är och det kan man väl leva med. Man får ingen kudde och det är ett satans liv. Folk som skriker och bankar, det är ju missbrukare som tas in för att de inte ska göra skada på sig själva och andra. Jag var ju spiknykter. Det fanns ingen anledning.
Och man, att sätta dig, menar du, i en fyllecell?
Ja, det fanns ingen anledning att behandla mig som man gjorde. Om man nu inte hade någon annan cell, ja, det må ju vara då. Men man behöver inte behandla mig som om jag vore en missbrukare som inte kunde ta vara på mig själv. Behöver inte att jag inte ska få en kudde till exempel. Man skulle väl kunna ge mig vanliga gummiöronproppar, vilket jag bad om men fick inte. Va? Och så väcker man ju mig varje timme. Och det är sömntortyr va? Och det gör man ju därför att man öppnar en sån här plåtlucka i dörren. Va? Det tycker jag är korrekt att kalla för sömntortyr. Mm.
I 31 dagar så är du i häktet.
Ja.
Vad hände i ditt huvud under den här tiden?
Ja, det var många tankar va? För det första så kretsar ju tankarna kring vad händer hemma. Hur funkar företaget och vad tycker familjen? Och man får ju ingen kontakt. Va? Man är ju helt avskuren från omvärlden, så det vet man inte. Utan den enda kontakt jag hade, det var ju med min advokat. Men annars så skrev jag ju dagbok. Jag skrev upp allt bara för att på något vis få tiden att gå. Jag skrev upp vad jag åt för frukost och allt vad det nu var. Va?
Mm.
Tankarna som får runt i huvudet.
Men sen efter 31 dagar så släpps du i väntan då på rättegången.
Ja.
Innan vi går vidare i den här historien skulle jag vilja förstå vem du är. Vad är det som har format dig till den du är? Du är ju en landsbygdens man kan man säga. En skogens man. Tredje generationen Hedin som senare också ska överta skogskoncernen Carl Hedin AB. Och styra det till en miljardindustri som det är idag. Var det självklart för dig att du skulle ta över det här familjeföretaget?
Nej, det var det faktiskt inte. Utan jag trodde nog att... du vet, det här är, jag tog ju över 83, men jag började i företaget 72. Då hade jag utbildat mig till ekonom, jag hade gjort lumpen och hade varit nästan ett år i Spanien.
Mm.
Så då kom jag in och så började jag i företaget. Men någon gång i mitten på 70-talet... Då var det ju en tid som sen kanske du kan kalla för Pomperipossa-tiden. Va? Beskattningen var ju sån att den var konfiskatorisk kan man säga. Va?
Du tänker på Astrid Lindgrens berömda Pomperipossa-saga.
Ja, hon upptäckte ju när hon fick inkomster och en förmögenhet att hon fick betala mer i skatten än vad hon tjänade. Va? Och det tyckte inte hon var rätt och så skrev hon den där storyn. Den var ju en del i att den förändring vi sen fick. Va? Men min far upplevde ju det där väldigt starkt. Han jobbar ju jämt. Åkte tidigt och kom hem sent. Va? Vilket vi i familjen såg naturligtvis. Och han var bekymrad och tyckte det var Ja, det var nog inte speciellt roligt att jobba. Vilket så småningom ledde till att han, precis som väldigt många andra företagare, flyttade. Så han flyttade till England. Och det var i samband med det som jag och min syster då köpte allt han ägde. För att han skulle bli skattepliktig i England helt enkelt. Men då tyckte jag att det där är bara ett bekymmer. Det skänker ingen glädje i livet att hålla på med det där.
Vad var det som var bekymret?
Ja, du jobbade jämt. Och på den tiden var det sågverk och hyvleri i princip. Det var dålig lönsamhet. Och du jobbade jämt. Och när allting var färdigt, då skulle staten ha mer än vad du tjänade.
Så vad fick dig då att känna, ja, det här ska jag hoppa på?
Nej, ja. Men sen var jag ju intresserad. Mm. Och djupt involverad i problematiken. Och, ja, precis som far och precis som farfar så får man nog lov att säga att den där delen med att gå upp tidigt och komma hem sent och jobba sig igenom problemen var väl fascinerande i och för sig när man lyckas.
Mm. Du delar ju namn med din farfar, Carl Hedin, som startade det som en gång var en brädgård kan man väl säga, det han startade.
Ja, han är ju skogsarbetare från början. Mm. Och sen startade han med att köra timmer ur skogen och så småningom så hamnade han in i sågverkeriet kan man säga.
Pappa arbetade ju mycket, berättade du. Mm. Från morgon till kväll. Det var ett slit. Hur var dina föräldrar? Vad fick du med dig för värderingar från dem?
Ja, de var skötte väl uppväxten av ett barn till en yngling och så vidare upp i vuxen ålder på lite olika sätt. Mor var väldigt mjuk och omvårdande kan man säga. Hon var ju sjuklig så hon dog ju tidigt.
Hur tidigt?
Jag tror att hon var 56 eller något sådär.
Och du var, hur gammal var du?
En bit över 30 då. Och far hade ju med mig jämt va. Han var ju, jag vet inte om man kan säga sträng, men man opponerade sig inte, om jag uttrycker mig så. Men han tog ju med mig på allt möjligt va. Jag var ju med han i skogen, vi taxerade varje sommar, gick vi och taxera skog och resonerade, man fick lära sig om. Mm. Han började spela tennis och då började jag spela tennis och det blev en stor grej för mig va, som nog var viktig att kanalisera ungdomens energi på någonting, på idrott istället för på något annat tok om jag säger så, som mycket väl kunde ha blivit.
Vad hände det för tok där i Fagersta?
Ja,
det var det raggarna
ja,
som
höll visst, på? Ja, det var väl raggartider och det är klart att när du kommer upp i den där åldern så tjejer är viktigt, vet du. Mm. Så man fick väl grejer och dona för att ordna till den delen va, men man skulle inte busa för mycket va.
Vad grejade och donade den unge Carl Hedin med?
Nej, vi var väl ett bilgäng som, jag vet inte vad vi kallar raggar, men man åkte Amazon. Och inte någon sån där riktig raggabil va. Och så var det gäng då som väl festade runt lite.
Mm. Man säger så. Som tonåringar gör.
Som tonåringar gör.
Mm. Och den där plikten och arbetsmoralen och de här värderingarna som du beskriver hos pappa och farfar, och de går de igen i dig?
Ja, absolut. Så har det varit. Jag har nog fått uppfattningarna, och det blir väl metodiken, att du får jobba dig igenom problemen. Va? De löser sig inte själva. Mm. Du får skaffa dig kunskap och sen får du nöta på.
Och kärleken till jakten som ju är ditt livselixir som du har beskrivit det som. Var kommer det ifrån? För din pappa var ju, han jagade men han var ju ingen jaktpassionerad jägare.
Nej, det var han inte. Han var snarare fiskintresserad. Men naturintresserad naturligtvis. Nej, det kom av att far ordnade representationjakter ihop med sin bror. En gång per år tror jag. Och då skulle man ha en hundförare, och då kom det en hundförare åkandes ifrån Umeå, han heter Stens, eller Bengt Sandgren. Och ja, jag tror att jag gick med honom i skogen från där jag var 7-8 år eller sånt där. Och han tog mig med in i alla vinklar och vrår vad det gäller jakten. Det var nog det som riktigt tände mig. Va? Mm. Och han var med när jag sköt min första älg också.
Hur var det? Du var 20 år gammal då?
Ja, det var. Vi gick ju, Bengt och jag, så hon var borta, minns jag. Och man liksom stod bara och väntade och så dök det bara upp. Ko och två kalvar. Och så sköt jag på den ena kalven. Ganska nervös. Och de bara försvann. Man tänkte, ja, nu har jag bommat här eller någonting. Men så gick vi runt, gick över en kulle där och där låg den då. Det var också en härlig känsla.
Vad var det med jakten som... För du blir ju inte bara intresserad av jakt, utan du blir ju helt tokig i jakt.
Ja, tokig vet jag inte, men väldigt passionerad. Därför att det blir kanske så när man tränger in i någonting djupt. Och det är ju inte bara skyttet, vet du. Det är samspelet med hunden, det är samspelet med jaktlaget och det är ungefär som ett ordentligt arbetsliv. Va? Du lägger upp på morgon. Du ska vara igång i gryningen helst. För det är då djuren rör sig. Va? Och sen brukar det inte sällan bli så att det är mörkt när djuren ska hem. Ja, då får du... De ska inte vara kvar i skogen. Utan då ska man släppa och greja med det där. Och det blir en lagjobb, va, som svetsar ihop en. Och så är det kvällarna. Om man nu bor ihop på någon jaktstuga så där, som är jättekul. Mm. Så det är ett samspel, vet du. Det är så många olika ingredienser. Och det blir en väldigt stark kamratskap.
Mm. Ett livselixir har du beskrivit det som.
Ja. Och så blev det så. Alltså jag har inte hållit på med så mycket annat när jag väl la med tennisen, kan man säga. Mm.
Vargen finns ju inte när du lär dig jaga i princip. Vargen kom ju senare.
Oh ja.
När i livet börjar du se vargen som ett problem?
Ja, när? Du vet, den introducerades ju, skulle jag vilja säga, början på 80-talet. Och då är du uppe i, då var det uppe i norra Värmland och nordvästra Dalarna. Innan den började dyka upp hos oss, kanske det tog 10 år eller något sånt där.
Så på 90-talet?
På 90-talet började man ju vara orolig för när du släppte din kompis, din jakthund.
Mm. Och vad blev problemet, så att säga, när vargen började dyka upp i dina skogar?
Ja, du blir orolig för att om du ska få tillbaka din jakthund, som är en familjemedlem. Den oron skapas då. Och den är kvar fortfarande.
Är det bara det som är problemet, så att säga?
Ja, egentligen. Det här med att de då... ge sig in i förvaltningen av älgstammen, man har mindre att skjuta. Det tycker jag är en mindre del faktiskt.
Just det, för du har ändå skjutit 1205 älgar.
Ja, men
på det sättet så kan ni samexistera, du och vargen.
Ja, inte bara av det skälet. Man behöver ju inte skjuta. Som jag beskriver så är jakten så väldigt mycket. Va? Så om du skjuter 10 i jaktlaget eller om du skjuter 7, va? Det är klart man skjuter hellre 10, va? Men det är ingen sån stor grej som just det här med att du ska vara orolig för hund.
Mm. Men det är ju, man kan säga att det är 10 år nu sedan du började med vad som så här i efterhand kan beskrivas som en offentlig kamp. Du skriver den första frågan om vargfrågan och landsbygden, och sen så skriver du de jagade jägarna. Du håller en rad föreläsningar, hundratals föreläsningar under de här åren, från Ystad till Haparanda, du åker runt hela landet. Man kan säga att den här kampen handlar väl om alltså din kamp mot myndigheten och det du beskriver som deras maktmissbruk mot landets jägare.
Ja, inte bara mot jägare, men tamdjursägare. Landsbygdsbefolkning överhuvudtaget.
Just det, och det är just vargfrågan som man kan säga är den samlande frågan här, även om det finns...
Det är en del i hur illa landsbygden behandlas.
Mm. Vad är det kort som du värjer emot, så att säga? Vad handlar den här kampen om?
När det gäller vargen, menar du?
Nej, alltså när det gäller myndigheterna. Ja, vargfrågan
Ja, vargfrågan är det, fokus, den är lite, den symboliserar nog flera frågor kan man säga. Där människorna som lever i den verkligheten nonchaleras ju.
Och vilken är den verkligheten?
Ja, verkligheten att helt plötsligt ifrån att du har byggt upp en och förvaltat till, om vi nu tar en älgstam, va? Eller vad man nu har förvaltat, en skog eller vad det nu än är, va? Så har ju du gjort det. Du har gått upp tidigt på morgonen och du har hållit på till kvällen och du har skapat någonting, va? Och så helt plötsligt när du väl har skapat det, då kommer det någon annan som inte har lyft ett finger för att få till det och säger att det där vill jag ha. Det skapar ju en djup konflikt. Det gjorde det då och den finns kvar och den fördjupas. Det finns ingen anledning. Varför ska min tillvaro fördunklas av vargen? Vi klarar oss alldeles utmärkt utan varg. Men vargen, den tillför ingenting.
Vargen har ju funnits i de svenska skogarna som ett inslag i, lika länge som människorna har funnits i de svenska,
nej,
svenska skogarna.
Det är fel.
Är det fel?
Det var helt tomt.
Nej, men du menar när den var utrotad?
Ja, ja, den blev aldrig utrotad. Den försvann ifrån Sverige. Mm, och den är inte utrotningshotad nu på något vis.
Nej, men jag tänkte bara, du frågar så här, varför ska den finnas? Jag tänker den, ja, ett argument emot är väl att den är ett naturligt inslag i den svenska naturen,
ja,
egentligen.
På samma sätt som svartråttarna i Stockholm. Vi vill inte ha den heller. Och det finns ingen anledning. Den skapar ingenting annat än elände. Och om någon annan tycker att det kan ni väl ha, för det tycker jag är trevligt, sittande långt bort ifrån, va? Så delar inte vi den åsikten.
Mm. Det var en hård jämförelse med svartråttan som spred pesten i Stockholm.
Mm. Det var meningen.
Dödade många, många, många människor.
Ja,
det var,
människor, va? De här dödar familjemedlemmar.
Mm. Du tänker på dina hundar?
Ja.
Mm. Jag tycker att det har varit intressant att jag går tillbaka och tittar på intervjuer du har gett i 10 år just när det gäller vargfrågan. Och en sak som jag har fastnat vid och som jag tycker är intressant är att du vid upprepade tillfällen pratar om vargpolitiken som idag råder. Vad ska man säga? Hur skulle du beskriva dagens rovdjurspolitik när det gäller varg?
Den tycks gå ut på att vi ska ha mer och mer varg. Men det vill säga större och större skador.
Förmodligen, du har lagt upp ett annat alternativ till dagens vargpolitik och det är det du kallar för lokal förvaltning. Vad är det egentligen du menar med det?
Jo, jag menar det att när du står mitt i verkligheten och ser alltihop det här, va? Och känner det du känner. När du ser hur den där världen som du har byggt upp förstörs.
Din skog som du har förvaltat. Som...
Ja, eller älgstammen, viltstammarna som du har förvaltat. För det gör vi. Vi vill inte skjuta rent. Vi vill inte utrota någonting. Jägarna vill inte utrota någonting. Tvärtom, de vill förvalta viltstammen. Och så kommer det in då en art som inte har funnits och förstör det där. Och så drivs det på ett nästan maniskt, aktivistiskt stil att, och så försöker man lura oss jägare och tro att nu så här, det är väldigt viktigt med vargen, åh den är så vacker och så vidare. Det är jättesvårt att se den som vacker när den går runt bland blodiga djur och så här, som den har lemlästat. Och den har förstört en del av våran tillvaro kan man säga. Och så ser du hur myndigheterna bara nonchalerar problemet. Då är det ganska naturligt att människor som lever ute i den verkligheten, där polisstationer och myndighetsvärlden backar ur i den glesbygden, att om inte staten skyddar oss, då får vi väl skydda oss själva då. Då får man förvalta viltstammarna lokalt.
Du menar,
och då innebär det när det gäller vargen, skjut bort den.
Just det, men det innebär ju också illegal jakt.
Ja, absolut.
Ja. Men du kallar det för lokal förvaltning, men det är ju illegal jakt.
Eller? Ja, det tycker inte människorna som bor mitt i smeten. Eller mitt i den verkligheten. De tycker faktiskt inte att de är illegala. Va?
Men det blir ju som att det jag tänker på när jag sett det, för du har argumenterat för det här ju flera gånger på olika sätt. Det är ju att du någonstans legitimerar eller uppviglar till illegal jakt. När du säger så.
Ja, så säger Lars Magnusson. Och jag beskriver en verklighet som är och som är ganska naturlig. Den som sen vill uppfatta det för det han vill, han gör väl det av sina skäl.
Nej, men jag tänker, är det inte att legitimera ett brott som illegal jakt när man säger att alternativet till det vi gör nu, det är den lokala förvaltningen så att säga?
Nej, det är bara att beskriva en naturlig del. Om du sänker hastigheten till 30 km i timmen, då kommer folk inte att köra 30 km i timmen. Det är ganska naturligt. Det är felaktigt beslut helt enkelt. Mm.
Men gäller det alla lagar att man kan räkna med att det då blir lagbrott om...
Ja, men man förstår väl vad fan lagen är. Man förstår väl när man bryter mot lagen.
Ja, jag menar det.
Ja, visst.
Nej, men...
en del bryter mot lagen, vet du.
Just det.
Mm. Det gör man när man kör bil och det gör man när man rör sig på olika sätt. Va?
Mm. Och du tycker att det är rätt ibland att bryta mot lagen?
Ja,
det är ju det indirekt du säger.
Ja, man kan säga det att det är inte så onaturligt om man uttrycker sig så. Då.
Mm.
Mm. Har du aldrig kört bil för fort?
Jo då, men det innebär ju inte att jag säger att det är rätt att göra det. Och det finns ju en principfråga.
Nej, det är inte rätt att bryta mot lagen, va? Nej, självklart inte. Du måste ha regler. Du måste ha ett system som gör att vi inte slår ihjäl varandra.
Just det. Men jag menar, det finns en principfråga här. Det är därför jag hakar mig kvar vid den.
Okej.
Okay. Och det är ju att... hur skulle det se ut om människor gick ut och bröt mot lagar de inte tyckte passade just dem? Jag tänker, finns ju en massa brott och man kan bryta mot narkotikalagar och sexbrott och det finns våldsbrott, inte minst nu.
Mm. Men jag säger inte
bara
att man ska bryta mot
lagen.
Jag säger inte att man ska bryta mot lagen.
Men är det inte det du säger när du säger att den lokala förvaltningen är alternativet? Du sa ju själv att då kommer folk att börja skjuta de här vargarna.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, men jag säger det. Det är... En naturlig utveckling. När inte någon skyddar dig, då skyddar du dig själv. Oavsett vad som sägs i lagen. Det är inget bra. Jag säger aldrig det, jag har aldrig sagt det. Utan jag tycker det är bedrövligt, ärligt talat, att människor tvingas in i en illegal handling. På samma sätt som det är när du kör för fort, om jag vill förenkla det.
Mm.
Det är naturligtvis fel. Men du behöver ju inte, du måste ju förstå problemet. Du måste ju förstå vad du skapar när du skapar en lag. Om du skapar en lag som inte har förankring i människors rättsmedvetande, då funkar den inte. Det är det jag menar.
Förundersökningen mot dig, den inleds ju 4 april 2018. Du grips 26 oktober samma år. Det är ett halvår nästan av förundersökning som pågår. Det är telefonavlyssning bland annat. Och du åtalas sen för att försöka döda varg, jaga varg och förgifta varg.
Nej. Men,
nej? Var det fel sammanfattat?
Ja, vad jag vet så har jag aldrig misstänkt för att förgifta varg.
Ingick inte det i åtalet?
Nej, att jag skulle ha tillsett att någon annan skulle ha fått gift av mig.
Mm.
Eller jag skulle ha tillsett det. Vilket väl innebär att jag skulle ha bett någon annan göra.
Mm. Men du frias. Och i domen resonerar rätten sig fram till att bevisen inte alls räcker. De räcker inte upp till någon nivå överhuvudtaget för att döma dig för något.
Nej.
Och du har ju vevat på ganska ordentligt efter den här domen och friandet. Du pratade tidigare här om felaktigt eller obefogat åtal.
Falskt.
Falskt åtal, fabricerade bevis. Du anklagar polis och åklagare för att ha gått utanför sitt regelverk. Det är hårda papper.
Det är så som det ser ut.
Vill du utveckla hur du tänker?
Ja, men om man... vi kan väl ta, det finns ju en rad, jag tror att jag kan ha ett 20-tal missgrepp som statens företrädare då har gjort. Åklagare och just Rema åklagare, man ska inte dra alla åklagare.
Rema, ska vi bara för de som lyssnar på det här, det är miljöåklagarna som driver frågor om
det. Som är väl en relativt liten grupp inom åklagarväsendet. Och likadant så har du inom polismyndigheten en grupp då som inte heller är så speciellt stor, som heter artskyddsgruppen. Och de där två sätts ju ihop, va?
Mm.
Så att jag har inte kritik mot åklagarväsendet som helhet. Däremot så har jag en kritik mot att det missförhållande som råder inom de där grupperna, att inte det hanteras av cheferna. Det blir i alla organisationer så uppstår det, jag vill inte säga, men det uppstår strömningar eller människor som inte jobbar för de målsättningar man har och de värderingar man har. Va? Om du ska behålla en kraft i en organisation så måste du lösa det problemet på ett eller annat sätt. Va? Om du inte gör det, då kommer den där sjukdomen, om jag får kalla den så, att genomsyra hela organisationen efter ett tag. Och det är chefens uppgift att se till att det där tas ur organisationen.
Det är ju inte svårt att förstå att du är kritisk och bitter och förbannad över att ha blivit dels häktad under 31 dagar på det sättet du beskrev och åtalad och sen friad, att det finns mycket kritik såklart. Men jag är lite nyfiken på din ton, för du är väldigt hård i tonen och retoriken, och du namnger ofta de här åklagarna vid namn, beskriver dem som aktivister, korrupta. Och det blir ju också att en av de här miljöåklagarna, Åse Schultz till exempel, eller Lars Magnusson som du nämner då vid namn, får ju väldigt mycket hat mot sig också. Det är många som tar vidare från det du säger och sen...
Jag skulle tro att de hatar mig, ja. Och det är det som har lett fram till det här.
Tror du verkligen att de hatar det?
Ja, det tror jag. Jag kan inte förstå att man skulle driva det här på ett sånt sätt som de har gjort om inte det ligger i grund och botten ett hat i bakgrunden.
Mot dig, Carl Hedin?
Mot mig personligen. Det måste ju ligga i grund och botten en kraftig önskan att skada mig. För det har de gjort.
Du tar det liksom personligt så?
Ja, absolut.
Inte bara att de faktiskt misstänkte dig för ett grovt jaktbrott?
Det tror jag. Jag är väldigt tveksam till att de i grund och botten gjorde det. Utan de fick en chans att driva det.
Men varför skulle de hata dig så mycket att de liksom helt oprofessionellt började starta en rättegång utan grund? Och...
Ja, ta den i boken. Mm. Som verkligen trängde in i den problematiken.
Och där namnger du ju till exempel Åse Schultz.
Absolut.
Och de här miljöåklagarna. Du menar att det skulle vara en hämnd för det att du har skrivit en bok?
Ja, därför att vi avslöjar dem. Och avslöjar systemet som tycks ha byggts upp. Va? Vi kallar det ju för straff före dom, va? När det gäller jägare, så straffas vi ju före dom, precis som jag.
För att man tar vapen i beslag, är det det du tänker på?
Ja, och så driver man långa, långa utredningar.
Ja, men man måste, eller jag tänker så här, om vi har en lagstiftning om jakt till exempel, då, hur man får jaga och inte. Om man då misstänker ett jaktbrott,
ja.
Så är det inte rimligt att man tar vapen i beslag tills domen är... Och är det inte rimligt att man gör en utredning? Det tar ju lång tid att utreda den typen av brottslighet.
Nej, det behöver inte alls då. Det delar jag inte din uppfattning. Det behöver inte ta 3 år för att utreda de här frågorna. Om du tar Lillhärdal, den bilden, hur den såg ut, det visste man ju på några månader.
Mm. Men jag tänker så här, jag har ju granskat jättemånga sådana här jaktbrott tidigare, eller snarare statistiken, där man nästan aldrig uppklarar några jaktbrott för att det är så svårt ju.
Det finns ju sällan, jag vet inte om det är det speciellt svårt.
Det finns ju sällan en djurkropp till exempel, som om man gör en mordutredning så finns det ju ofta ett lik att utgå ifrån. Det finns ju nästan aldrig det när det gäller jaktbrott. I de här stora skogarna så försvinner ju djur. Det vet vi också, eller?
Ja, om man nu inte har bevisning. Och det kan ju bero på att det inte finns bevisning. Och om man då säger att ja, det är så svårt, så då får jag väl få till någon jävla bevisning då. Är det rimligt? Är det ett rättssamhälle som man ska ha?
Mm.
Nej, det är det inte. Utan finns det inget lik, finns det ingen kropp, ja, då lär du ju konstatera då att då kanske det inte är någonting.
Nej, men samtidigt så finns det ju många vargar som är nedgrävda och sänkta i sjön. Och...
Det kanske det är.
Mm.
Inte vet du.
Jo, men det vet jag. Vi ju. Det vet vi ju.
Nej,
jag säger inte att du har gjort det alls.
Nej, men...
Men att det är så i svenska skogar.
Det är väldigt troligt.
Ja.
Men vi vet inte. Det kommer ju från att man räknar. Och det fattas. Och då är det väl illegal jakt då. Vilket är mycket troligt, men man vet inte.
Men vad tänker du om den här att tonen är så hård? Finns det ett problem i det så att säga?
Den blir hård därför att det är ett väldigt missgrepp. Och det är ett stort ingrepp. Och som, om man inte jagar, om man inte lever i den världen, så tror jag inte man förstår den.
Men jag tänker, för det jag ville åt med den här metoden så var det ju, man kan ju vara väldigt kritisk mot systemet eller politiker, mot lagstiftning och så, men att du riktar det väldigt mycket mot de här enskilda personerna, de här enskilda åklagarna.
Ja, de driver ju de här frågorna, i fall efter fall.
Samtidigt så måste ju de följa lagen.
Eller, de gör ju inte det.
Du tycker inte de gör det?
Nej.
Jag pratade ju med en av de här åklagarna som du menar hatar dig, Åse Schultz, inför den här intervjun. För att få höra, hur ser åklagarna på det här? Och hon berättade en väldigt spännande sak.
Okej.
Hon sa att hon den här hösten har handlat virke av dig för 200 000. För hon håller på att bygga om sitt hus hemma.
Ja.
Var inte det?
Hon handlar väl inte av mig, hon handlar väl av företaget.
Ja, men precis, Carl Hedin av
det. Och hon handlar väl inte därför hon älskar mig, utan hon handlar väl därför att det var det bästa stället att få tag på det, skulle jag tro. Ja, det billigaste eller någonting.
Det var det hon sa. Ja. Och att hon sa så här, jag skiljer på sak och person. Men vad tänkte du om det? Blev du överraskad över att hon handlar i Carl Hedin-butiken efter...
Det är rätt många som gör det, så jag kan inte säga att jag är överraskad.
Ja. Jag tänker om hon hatade dig skulle hon väl inte
vara. Jag vet ju inte om hon gjorde det heller, men...
Handlat hos dig?
Nej, det är du som säger det.
Ja, tror att hon ljuger om en sån sak?
Jag tror inte att hon är sanningsenlig. Inte om det kan jag inte speciellt. Men jag har ju sett andra, eller hur hon har agerat i de här olika jaktmålen.
Jag tänker vi ska snart börja avrunda. Men jag är lite nyfiken på din syn på media nu. För vi pratar ju om efterspelet av den här rättegången. Där du är väldigt starkt kritisk mot åklagare och polis hur den här utredningen har gjorts. Och vi pratade i början om att du tappat förtroendet för mainstream media, de traditionella medierna, och istället blir intervjuad hellre i YouTube och så i andra sammanhang. Varför tappade du förtroendet för traditionella medierna? För mainstream media? Så att säga?
Ja, det var väl inte så märkligt om du nu ser hur man behandlades. Ta det då ifrån att jag kommer in i häktningssalen. Då har jag behandlats jävligt illa i 4 dygn. Är trött därför att jag just inte fått sova någonting. Så förs jag in, jag, lilla jag, pensionär, jättefarlig person. Aldrig har egentligen gjort någonting illegalt hela mitt liv, mer än någon fortkörning. Och i handbojor, midjefängsel, kedjad till en vakt, iförd fångkläder. Medförande en papperskasse där jag fick ha de papper jag hade, de skrifter jag hade. Det jag hade skrivit, det var allt. Så leds jag in i den där salen. Jag visste ju inte var jag skulle hamna någonstans. Då öppnas ju dörren och där står mainstream media med sina kameror och blixtrar in i rättssalen. Det är inte tillåtet att fotografera i en rättssal. Men nu har man hittat ett kryphål och det är dörren. För man kan fotografera in och det har inte lagstiftningen hunnit med. Sen kablas bilden ut av mig som kriminell i hela Sverige. Som miljardären som ju då uttrycker en avsky för människor som har lyckats i livet ekonomiskt. Därför skriver man miljardären eller miljonären eller vad de nu skrev. Och de hade fel. Har du sett någon ursäkt? Nej. Och varför gjorde de det? Ja, det var för att skada mig. Jag kan inte förstå annat. Och det var mainstream media. Och då tycker jag det. Ja, så där agerar de mot mig. De sökte inte någon sanning. De sökte inte någon relevans. Varför ska jag lyssna på dem? Och det har jag slutat med. Och jag mår lika bra för det.
Jag tänker, när jag hör din berättelse så tänker jag... Jag tänker på ordet förnedring.
Mm. Det är inte fel.
Att det är det som du har upplevt och drabbats av.
Ja.
Kan du ta mig in i den känslan?
Ja, jag vet inte riktigt om man ska förklara det. Va? Men du blir ju förminskad. Du blir placerad i samhällets bottenskikt på något vis. Va? Jag hör inte dit. Jag är dit placerad.
Vad gör det med en som människa?
Ja, man blir besviken och man tappar ju förtroendet för systemet. Va? Jag har ju förlika mig med att och förstått att det här är inte hela systemet. Det är delar av systemet. Och grundproblemet det är att det inte görs någonting åt det. Nej, men jag känner mig förnedrad av dem.
Mm.
Vilket skapar en kallar det revanschlusta. Jag vill berätta för andra människor som skulle då se ner på en. Det var det som var meningen. Att de har fel. Jag sköt ingen varg. Det visste Lars Magnusson redan vid häktningsförhandlingen. Annars är han en otroligt inkompetent åklagare. Var fanns vargen? Bara ställde frågan. Han visste jag var bara där 35 minuter. Vad skulle jag ha gjort med vargen? Han visste att han byggde alltihop på ett telefonsamtal som de inte klarade av att tolka rätt.
Och nu... Den revanschlustan som du beskriver, den här ilskan som jag ser ju i dig. Du kokar ju av ilska när du berättar om det här.
Ja, det gör jag nog säkert.
Och så 100 miljoner i krigskassan.
Mm.
Vad ska du...
Jag tänker inte förslösa dem. Det var ett uttag som jag sparat upp, eller jag har lite större eget kapital än så. Men jag skulle inte behöva känna att när... Jag ska söka upprättelse. Så ska det inte fattas pengar. Jag kommer inte att satsa 80 miljoner på det där. Jag får väl landa någon annanstans. Det kommer inte att behövas heller.
Du är ju 72 år.
Mm.
Och jag tänker att som skogsägare så har du ett perspektiv som jag till exempel inte har.
Ja, säkert.
Det som sås nu... Det skördas kanske om 80 år.
Ja.
Det är inte ens dina barn som kommer att få vara med om det, utan dina barnbarn.
Ja.
Det som, de besluten du tar idag,
ja.
Är det dina barnbarn som kommer att se konsekvenserna av, så att säga. Vad gör det där perspektivet med dig?
Det är ju... Det är en positiv känsla att skapa. Och du sköter den. Och du ser hur den utvecklas. För mig är det ju... bland det viktigaste eller härligaste känslan som att bygga upp en vilt förvaltning eller vad du gör, va? Så går ju allting emot att du bygger någonting, och det har vi ju gjort när det gäller skogen. Det är ju en fantastisk framgångssaga, va? Där människorna har skött den, och människorna i det fallet, det är ju staten, det är lagarna. Det är alla strävsamma människor som bygger för framtiden. Du bygger inte för dig själv. Du bygger för framtiden, vem som nu ska skörda det. Och det där är en... Annars gjorde man det inte. Det där är en härlig känsla. Va? Vi skapar välstånd. Va?
Mm.
Och det är i grunden skapat av sol, vatten och koldioxid.
Mm.
Faktiskt. Och så lite mineraler. Och så är det idogt arbete av många människor i många år. Va?
Mm. Men du har ju blivit lite en representant för landsbygden.
Jag tror det.
Jag berättar ju om många människorna med Carl Edin-kapsarna, ja. Och med dekalerna, Carl Edin for president. Landsbygdens perspektiv mot eliten i Stockholm och EU. Du är för en Swexit till exempel, har du uttryckt.
Ja.
Med din stora kassa... Med ditt stora nätverk, och jag tänker också den stora gräsrotsrörelse som du har varit med om att bygga upp under 10 år. Du har varit ute och turnerat runt hela landet och föreläst. Det kommer många människor på de här föreläsningarna. Det är ju som en ganska grundad rörelse, gräsrotsrörelse. Har du inte funderat på att göra in i politiken med just de här frågorna som du ju är besjälad av?
Ja, nej, men jag, för det första finns det inte en möjlighet att jag ska kunna tränga in det i min vardag. Och sen är jag inte fascinerad av politikens spel, måste jag säga. Jag driver ju det här för att, eller jag driver, jag har ju en åsikt. Och jag tycker att det har inte funnits en röst för de här, alla de
men
här människorna jag känner.
Men åsikter har ju också, väcker ju också en klang. Det finns ju en klang.
Sen finns det en politisk aspekt att det kan ha en politisk roll, och jag har väl en politisk åsikt liksom de flesta andra. Mm. Men att ge mig in i det jobbet att vara politiker, det passar inte mig, det tror jag inte.
Jag har hört att du är duktig på att spela gitarr.
Det vet jag inte, men jag spelar lite gitarr och det finns ju de som uppskattar.
Ja, vad är det för musik som du spelar?
Jag är ju född på 40-talet, slutet på 40, 49. Så då blir det per automatik 60-70-tal.
Ja. Och vad låter det som?
Alla möjliga genrer egentligen. Ja. Men det är nog mycket blues, country, stil. Va? Men kan nog tycka om allting. Och så naturligtvis de här stämningsdiktarna som är tonsatta då i Bergslagen.
Mm, vilka då?
Fröding, Dan Andersson, Nils Ferlin. Fantastiska dikter, tycker jag.
Värmlandssonen.
Ja, han är Värmlandssonen. Filipstad. Det är Bergslagen, vet
du. Men du, om man skulle avsluta med en låt.
Med en låt?
Vad skulle du vilja?
Ja, herregud. Ja, du menar, du har väl ingen gitarr här, hoppas jag.
Nej.
Nej.
Hade du antagit utmaningen?
Ja, det hade jag nog gjort.
Vad hade du spelat då? Vad är soundtracket till Carl Hedins liv?
Du, alltså det man spelar ska ju på något vis spegla den stämning i där du befinner dig, va? Så sitter du vid ett middagsbord i ett jaktlag, då ska du spela något medryckande som alla kan sjunga till exempel, va? När du går och lägger det så ska det ju vara en liten godnattvisa. Vilket det ofta faktiskt är. När vi bor ute i en jaktstuga och sådär. Ska jag spela en godnattvisa. Och då spelar jag nog ofta Dan Andersson. Mm. Det kan man nog säga.
Du, när det här sänds så är det ju morgon i Sverige. Söndag morgon. Vad passar då? När solen går upp över dina 40 000 hektar skog där i Bergslagen.
Ja, ta inte in nu, det är 39. Jag kanske skulle spela Hotel California.
Ska vi säga så?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Du, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack för det.
Söndagsintervjun i P1, och Martin Wiklin intervjuade Carl Hedin, skogsföretagare och jägare. Vi har varit i kontakt med åklagarna Åse Schultz och Lars Magnusson, och de hälsar att de inte drivs av något hat mot Carl Hedin utan endast försöker göra sitt jobb. Jag som producerar heter Hanna Engberg, och den som mixar är som alltid Fredrik Nilsson. Och Söndagsintervjun i P1, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media. För Sveriges Radio.